Moa Hjelmer debuterade i seniorlandslaget 2007 och sedan 2011 är hon svensk rekordhållare på 400 meter. Hennes största idrottsmerit är från 2012 då hon tog hem guldet på 400 meter under EM i Helsingfors. Halvåret efter tog hon även brons på samma distans inomhus på EM. Resultaten var på topp och här valde Moa något vi sällan ser inom kvinnlig elitidrott, nämligen att skaffa barn då 23 år gammal. Till skillnad från andra så verkade Moa ändå se möjligheter och fördelar med att ta en paus mitt i karriären och fortsätta sin satsning efteråt. 2017 fick hon sitt andra barn och snabbt därpå var hon tillbaka på tävlingsbanan och på prispallarna. För oss är Moa en otroligt cool och stark idrottare som inte bara går sin egen väg utan också står upp mot orättvisor. Vi har sett henne måla naglarna i regnbågens färger under VM i Moskva för att visa sitt stöd för HBTQ-rörelsen. Hon har delat med sig om sin våldtäktsberättelse under MeToo och på sin Instagram tar hon ofta upp viktiga och upplysande ämnen om till exempel hur en atletisk kvinnokropp förväntas att se ut. Välkommen till podden. Det känns superspännande att ha dig här.
Tack så mycket.
Alltså, välkommen och stort grattis till 2 guldmedaljer i helgens SM som var.
Ja, tack.
Ja. Hur känns det?
Det kändes väldigt, väldigt roligt. För det var faktiskt inte väntat. Utan det fick jag kämpa för att klara av. Så det var väldigt... Ja. Jag är väldigt glad.
Var det så att 200 meters loppet var ditt näst snabbaste inomhus? Det var så?
Ja, precis. Det stämmer. Det hade jag egentligen inte själv koll på först. Man kommer inte ihåg alla sina liksom, näst bästa tider hit och dit. Men det var ju faktiskt det. Uh-huh. Och sen var det någon som skickade nu också en länk att på europeiska statistiska sidan så hamnade jag på någon delad sjätte plats också i Europa på 200.
Så då i år alltså?
Ja, precis. Inomhussäsongen.
Ah, okay.
Det är inte en gren som kanske alla springer, men ändå. Det var väldigt roligt.
Grymt ju.
Ja.
Det var både på 200 meter och 400 meter som du tog guld i helgen. Vilken är du mest stolt över?
Nej, men det är 200 meter. Mm. Det blir lite roligare att vinna något där man inte är given eller där man var tvungen att kämpa lite extra. Liksom.
Mm.
På 400 hade jag det bästa resultatet innan tävlingen och så. Då blir det
nästan förväntningar på att man ska ta guldet.
Ja, men precis. Även fast jag har blivit bättre på... senare år att inte resonera så. När jag var yngre kunde jag tycka nästan det var lite jobbigt att man bara skulle leva upp till någon slags förväntning och något krav och allt annat skulle vara dåligt. Och det har jag liksom verkligen fått omdefiniera för mig själv, att det är inte så man ska tänka, utan varje tävling är ju faktiskt en utmaning i sig självt och är aldrig givet att man vinner eller att det går bra eller så, utan allt kan hända, någon annan kan göra bättre, man kanske får ont. Ja, så man får bara liksom, man får ta varje tävling för sig och ja, vara glad. Även om det var förväntat så är jag fortfarande glad.
Det är väldigt klokt att tänka så, men det måste också vara svårt. För jag förstår att liksom, du har ju liksom varit i svenska sprinteliten så otroligt länge.
Mm.
Och liksom... kollar man dina SM-medaljer så finns ju du med i stort sett varenda år sedan, jag tror det var 2009, på prispallen på 100 meter, 200 eller 400. Mm. Och enda året du är borta är 2014 då du fick barn i maj. Och sen efter ditt andra barn så där är du till och med och tar ett stafettguld.
Ja,
samma bara några månader efter, så det är ju liksom, du har ju varenda år sedan 2009 så är du i statistiken på pallplats. Så att jag förstår ju att det blir väldigt svårt att ta bort förväntningarna på sig, men det är ju också coolt att du är där under så lång tid.
Ja, verkligen. Men nej, men och det har väl, för att det har varit under så lång tid så har jag ju, ja, det har ju varit både upp och ner. Det har varit olika vänder mentalt. Där det har varit mycket krav och det är väldigt skönt när kraven försvinner. Men de kommer ju ändå alltid finnas där. Antingen från andra eller från mig själv. Mm. Så då är det lika så bra att försöka lära sig att acceptera eller hantera det inom sig. Och det har jag jobbat mycket med de senaste åren.
Innan vi går mer in på alltså din karriär, tänker jag, så är jag nyfiken på din bakgrund mera. För den har inte jag hört så mycket om. Alltså, vart kommer du ifrån och alltså, när började du med friidrott? Och så, när så insåg du att du hade verkligen en känsla och talang för den här sporten?
Ja.
Vad stor fråga.
Precis. Nej, men jag har... väl egentligen inte kommit så långt geografiskt. Jag är född och uppvuxen utanför Stockholm. Mm. Eller i en söderförort som heter Skarpnäck. Och nu för tiden bor jag i Hökarängen, ett stenkast bort.
Man hör att jag är stockholmare på den vikten. Ja. Mm.
det kan jag tänka mig att man hör. Och då på den tiden så var min klubb Spårvägen en klubb som egentligen inte hade någon hemmahörande någonstans, eftersom vi härstammar från liksom lokal Stockholms lokaltrafik och ja, vi har funnits över hela Stockholm. Så då fanns det en träningsgrupp i Skarpnäck och min gympa, eller jag vill säga, en fritidspedagog var det, som var tränare i klubben, som tyckte att ja, du kanske ska börja med friidrott. Mm. Men sen så har ju klubben också en 10-årsgräns och där visade sig redan när jag var ungefär 7 år att jag kunde springa bra, för att jag var med på så här skoljoggen och vanden. Men jag fick då vänta sen.
Och var det tidigt så att du såg att det var just löpdistansen, alltså lite längre löpdistanser inom friidrotten som du fastnade för, eller höll du på med lite andra grenar som yngre?
Jag höll på med alla grenar som yngre. Så att, ja, jag har inte tävlat i alla. Jag har inte tävlat i kastgrenarna och inte i stavhopp och sådär. Men jag har tävlat i nästan alla andra grenar. Då när jag var liten, då sprang jag mycket terräng och så här långdistans och sånt. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var kul. Men det var nog där liksom ändå som det visade att det var roligt att springa. Men sen var jag ganska duktig på alla grenar och då blir det ju automatiskt kul, så jag körde lite av varje. Det är det som är fördelen med friidrott. Man kan ju man kan hoppa och kasta och springa och testa lite. Det är inte så inrutat.
Nej, det känns som att alla kan hamna rätt inom friidrott. Alltså även om man är man inte så bra på att hoppa, så kan man ändå vara bra på att kasta och sådär. Så det känns som att man kan hitta någonting man tycker är roligt fast det är samma sport.
Ja, verkligen.
Så det är jättebra för barn, tänker jag.
Ja, det är det. Ja, verkligen. Ja, men jag körde på som sagt med de flesta grenarna och sen så var det väl så att jag fick en ny tränare som, det var hon som egentligen styrde in mig, som liksom såg min potential och lite bestämde att nu ska du springa 200-400 meter och sånt.
Hur gammal var du då?
Då när hon bestämde det här åt mig var jag väl 15 år. Jag ville gärna hoppa längdhopp, men det tyckte inte hon att jag skulle göra. Och jag var ju duktig på det, så att det föll ändå mig i smaken. Liksom.
Ja, för var du inte med i juniorlandslaget redan som
16?
Mm. Ja, så det måste ju varit typ ett år efter att alltså hon hade bestämt det här.
Ja, så det gick ju väldigt bra väldigt fort då.
Ja,
det var det.
Hur var det att vara junior och få kliva in i landslags... sammanhang.
Det var ju jättespännande. Framförallt, jag minns liksom inte tävlingen så mycket i sig. Utan, men det här gemenskapen och att träffa andra duktiga idrottare med liksom samma ambitioner och vilja. Det var ju väldigt inspirerande och väldigt roligt. Och lära känna andra från andra delar av Sverige. Och även träffa finnar. ja, umgås lite även utanför nationsgränserna. Mm. Det var ju jättespännande och det ger ju verkligen mer smak. Mm. Det gav mig det i alla fall.
Sen hände någonting, 2011 verkar ha varit ett år som du verkligen förbättrade dig jättemycket. Mm. Kan det stämma på 400 meter?
Ja,
Då hände. Vad hände där? Hur blev det så?
Det som hände var att jag ett år tidigare hade blivit tränare. Igen, mycket tränare. Min tredje och nuvarande tränare. Och vi hade väl då haft ett år på oss helt enkelt att hitta varandra. För det är ju lite så att man har en ganska speciell relation med, en tajt relation ofta med sin tränare. Och när man börjar med en ny, det är nästan lite som att man inleder ett nytt förhållande. Och man ska hitta varandra och vara överens och ha samma målsättningar och tankar och idéer om upplägg och träning. Och det är ju många pusselbitar liksom som ska falla på plats. Och jag brukar nog säga det även sådär. Eller att det är liksom någon slags... Det tar ett år ungefär innan man... När man gör en stor förändring i sin träning. Innan det börjar ge resultat. Och det var väl det som hände hos henne.
Ja. Ja, för då vann du SM. Var det så i Gävle?
Mm.
Jag kollade på en statistikgrej på Wikipedia, om det nu stämmer allting. Men då så såg jag att det var flera sekunders skillnad liksom på från ett år till ett annat år. Liksom.
Uh-huh.
För 2011 var det så här typ 3 sekunder snabbare än 2010 typ, på 400 meter. Kan det stämma att det var så
pass? Ja, vänta lite nu. Det måste ha varit... Jo, just det. Jag måste ha sprungit på... Nu kommer det till mig. 53 tror jag hade som personbästa dessförinnan.
Ja. Och det här var typ 51 och...
51, 58 var det här.
Det är ganska stor förbättring på ett år.
Och det är ju ett stort hopp också liksom, om man pratar sig internationellt. Och de sekunderna på den nivån är ju väldigt, väldigt mycket.
Det är oerhört mycket, verkligen. Nej, men det som också låg bakom var att jag... Alltså 400 meter är ju... Det har nog många hört att det är en tuff gren och sådär. Och det stämmer verkligen. Mm. Den är ju framförallt väldigt mentalt krävande. Så att man liksom... Mm. Man kan inte bara springa, utan man måste vara med huvudet också. Och det kan vara ganska tufft. Så att jag hade lite ledsnat faktiskt på distansen. Så när jag bytte tränare då året innan, då så sa jag väl... Det framkom väl rätt snart att det här var jobbigt. Jag tyckte inte det var kul längre. Jag tappade liksom glädjen. Och han såg det och föreslog då. Men då kanske du ska strunta i att springa 400 meter. Och så fokuserar vi på 100 och 200. Tycker du att det låter roligt? Och då säger jag, ja, det låter roligt. Men då gör vi så. Så då bestämde vi det. Så vi tränade väl någon mix då kanske. Inte bara enbart mot de korta distanserna, men heller inte mot 400 meter, utan lades på någon liten mittemellanbalans, balanserad träning. Och så året därpå under sommaren så blev det att jag liksom började ändå känna mig mer lite... Plötsligt började jag få ett sug efter att springa 400. Och det var jag som då föreslog inför SM att ska jag inte bara köra 400? Och min tränare sa, ja, om du vill. Så gör det liksom. Det är helt upp till dig. Så jag hade inga förväntningar på mig själv inför det loppet. Och det kan ju låta så här jättekonstigt att jag inte hade tränat speciellt mycket inför för grenen. Och jag hade liksom inte tävlat innan det här speciellt mycket alls. Jag vet inte om jag ens hade gjort något lopp. Till att liksom bara från ingenstans göra svensk rekord.
Mm.
Som det då var.
Kan det vara så att pressen, att du blev mer avslappnad, det gjorde faktiskt att du kunde prestera så pass bra?
Vad tror du själv? Men absolut. Uh-huh. Det tror jag.
Och, nyfikenheten från den tjejen, om du känner att du har gått framåt och blivit snabbare. Yeah. Så jag tänker att du måste förnuta en nyfikenhet i att vad kommer klockan att stanna på den här distansen nu?
Ja, men verkligen. Man kan ju nörda ner sig i sånt här hur mycket som helst.
Ja. Det är väldigt fascinerande tycker jag i alla fall, den utvecklingen på så kort tid.
Ja, men verkligen. Det fanns väl där liksom hos mig hela tiden, men som jag sa innan, det är inte bara att springa, utan man måste ha med sig huvudet. Jag hade väl inte det innan. Det är mycket som ska falla på plats, och det var en sån här perfekt dag bara där allting funkade.
Jag har ett klipp som jag skulle vilja spela upp här. Jag ska se om det kommer höras bra. Det här är ifrån EM i... Vad blir det? Helsingfors.
Yeah.
2012.
Ja. Yeah.
Här tar vi igång 400 meters finalen på EM Helsingfors. Och Moa Hjelmer i sin första stora utomhusfinal startar magnifik på bortre långsidan. En ruskigt bra start av Moa som är snabb på 200 meter också. Zadorina ryskan går bra, men ändå bättre går italienskan Grenot. Och det är italienskan som är väldigt svårbesegrad för Moa Hjelmer med 200 meter kvar att springa. Hur ser det ut med 200 kvar?
Ja, nej, men det är ruskigt bra. Hon öppnade precis lika bra som i tidigare.
Nu gäller det att köra sista 150 för Moa Hjelmer. Italienskan har ett grepp om det här. Libania Grenot när hon kommer in med 100 meter kvar. Zadorina ryskan ser också svårbesegrad ut. Och Moa Hjelmer är trea väl när de kommer in på upploppsrakan. En tredje plats just nu för Moa Hjelmer. Kan det bli en medalj? Hon jagar. Zadorina kommer. Moa Hjelmer kommer! Hon kommer bakifrån. Det är Zadorina som leder. Och Hjelmer, hon går till och med för ett guld. Moa Hjelmer går för ett EM-guld. Ska hon komma in? Hon tar guld! Hon vinner EM! Och Moa Hjelmer...
Alltså jag börjar, jag börjar, nu kommer det här igen. Nu börjar jag gråta när jag ser det här. Jag blir så rädd. Vad känner du själv?
Alla
är tårögda nu här inne, kan jag säga.
Det där är ju radioreferatet.
Ja.
Faktiskt som, och det är så himla bra.
Jag älskar det.
Ja, de är, och det är så jättebra. Det spelar ingen roll hur många gånger jag hör det där. Det är liksom gåshud.
Nu sitter Moa här med tårar i ögonen. Vi ska se henne nu. Sara också.
Jag med. Tur att jag inte tog någon mascara.
Alltså, vad minns du från det här?
Nej, men det här är nog det loppet som jag liksom har gått igenom i huvudet. Ja, flest gånger. Så att jag, det känns som jag minns nästan varje steg.
Mm.
För det var ju så häftigt och ja, framförallt så himla oväntat. Jag hade ju liksom... Nej, men jag kom dit och hade målsättningen att, gå, att försöka ta mig till final. Att bara göra det liksom var ju så här... Tänk att få komma till final. Och tidsmässigt hade jag inte heller liksom några förväntningar med mig så... Så att, men när jag väl stod där på startlinjen på, i finalen då, då vet jag att jag, det hade jag liksom ändå, jag hade, man har en målsättning innan ett mästerskap, men när man går in i det och märker att det här går ju bättre än, det går ju mycket bättre än vad jag hade tänkt. I alla fall jag kunde då börja formulera ut ett nytt mål, och då hade jag lite sådär, utan att kolla stenhårt på allas tider och sådär, men jag fick liksom ändå känslan att jag kanske kan ta en bronsmedalj. Alltså det är, jag kan, där, tänk om jag gör det. Men alltså sen, det som hände var ju bara helt...
Och du låg ju trea inför målrakan där.
Mm.
Och hade krafter kvar och bara sprang förbi. Alltså den känslan måste ju varit så jäkla härlig.
Ja, men det var ju bara, benen bara gick.
Ja.
Jag bara följde med.
Jo, det är lite där med just att få komma in i en stor tävling utan förväntningar på sig, som du pratade om tidigare.
Mm.
Och det, man hör ju det nästan också på kommentatorerna, att hur de verkligen hoppas på att du ska knipa bronset.
Ja.
Man hör ju liksom att förväntningarna är ju egentligen bara att det skulle vara fantastiskt.
Mm, precis.
Och så hör man ju hur de blir, så hur man blir exalterad. Men vänta nu, vad gör hon?
Ja.
Typ, hon bara kommer. Och det, jag tänkte, de där stegen inför mållinjen, känner du nästan så här då redan att jag har det här, jag tar dem.
Ja.
För det ser nästan ut så i trycket på ditt, så här, att det känns att du känner att du kommer att komma förbi.
Ja, jo, men jo. Ja, det gjorde jag ju också. Varje steg så kom jag lite närmare. Och det var ju bara liksom att ge inte upp. Bara kämpa nu hela vägen förbi mållinjen.
Aha.
Det känns, jag gör nog inte riktigt det, men det känns i mitt minne så kastar jag mig liksom bara över mållinjen. Mm. Så att, ja.
Så härligt. Mm. Sen har du ett EM-brons 2013. Men karriärsmässigt nu, alltså vad finns det för närmsta mål för dig?
I sommar, först är ju faktiskt OS.
Mm.
Men sen efter det, i augusti, så ligger ett EM.
I Paris.
Just det.
Exakt. Mm. Och det är ju, EM är ju min grej.
Så det är alltså ditt huvudmål kan man säga i år då?
Ja.
EM i Paris.
Har du förhoppningar på OS? Hur länge kan man kvala sig in dit, och finns de drömmarna inom räckhåll för dig, eller känns det
Ja, alltså man ska ju aldrig säga aldrig i den här sporten. Så är det ju. Verkligen. Och det är väl... Det här kan man ju kolla upp exakt när kvaltiden går ut. Men det brukar väl vara någon månad innan eller liknande. Och den finns absolut där. Men jag ställer liksom inte det kravet på mig själv att försöka nå det. Utan snarare... Jag vill springa fort oavsett. Mm. Och så om det är tillräckligt fort så är det tillräckligt fort. Mm. Och är det inte det så ja. Mm. Spelar inte det någon roll liksom. För att jag har provat det där föregående år många gånger faktiskt. Att jaga en kvaltid och det slutar sällan bra. Det blir liksom, det förtar lite glädje när man ska jaga en tid. För en tid är så abstrakt när man väl springer ett lopp. Så du ser ju inte någon klocka rulla eller du har ju liksom inget att ta på. Det är mycket lättare att sätta upp målet att jag ska vinna. För då håller man ju koll på sina konkurrenter lite kanske. Eller någon annan placering som man vill ha. Det kan man ta på och verkligen springa för. Men det här att springa mot den här osynliga klockan, nej, det är sällan motiverande. Mm. Utan det gäller att fokusera på andra saker, att göra ett... så bra lopp som möjligt, att kanske få till tekniken eller ja, våga satsa, göra en bra start. Sådana där saker som man liksom kan kontrollera. Och då, för tiden blir ju alltid, den får man ju till slut. Det blir ju liksom slutresultatet av alla de här andra sakerna man ska göra. Så jag försöker inte sätta upp de här tidsmålen, utan jag ska springa fort. Det är min målsättning.
Är det samma målsättning du har för inför EM i Paris? Eller har du någonting annat där som är, jag ska vinna? Eller har du... Ja. Vad är målet där?
Nej, men jag har nog inte riktigt formulerat målet där ännu. Det är lite för långt bort. Och i och med att man har hela sommaren på sig. Det är liksom det sista som händer nästan på säsongen. Så jag har inte tänkt att jag ska formulera något mål förrän jag börjar tävla utomhus, tror jag. Och se lite hur våren har gått, hur träningen har gått. Och det är liksom, det är onödigt att börja ladda inför något som ska hända om 4 månader. Redan nu mentalt i alla fall. Det är viktigare att fokusera på det som är här och nu och göra mitt jobb för att förhoppningsvis kunna göra mitt bästa där. Men jag har ju gjort lite... Ja, vi var inne lite på det här med liksom målsättning och mentalt och sådär. Och om jag hela tiden skulle jämföra mig själv med mina personbästen, då skulle ju allt jag gör vara dåligt hela tiden. Och där har jag, i början hade jag svårt med det, efter att jag hade fått barn, att sluta tänka på och jämföra mig med hur jag var innan. Men det har jag ju också fått lära mig att jobba mycket mer då förstås. Att nu min kropp är en annan och jag är... en annan person än innan jag fick barn. Och då får jag också lov att sluta jämföra mig med dem, med den förra Moa, och jämföra mig nu med den nya Moa liksom. Och det är ju faktiskt på sätt och vis så att jag har en andra karriär nu, och då har det lett till väldigt mycket mer glädje när jag har gjort på det sättet. Jag kan verkligen glädjas åt mina resultat nu och ändå också glädjas åt det jag gjorde innan barn. Och var väldigt nöjd över de prestationerna. Men nu är det något annat. Det är en ny karriär och nu har jag nya målsättningar, även fast jag kör samma gren.
Vet du, är det 200 eller 400 du helst vill starta på EM och OS?
Ja, alltså nu gick det ju så bra på 200 meter här i helgen som jag inte hade tänkt att det skulle göra. Och det är väl det som är så här kul med...
Så båda lever?
Båda lever i allra högsta grad.
Gud, så spännande.
Och jag... Ja, det är ju ofta en fördel att samköra de två grenarna ändå. För varandras skull. Man orkar lite längre på 200 om man, om man tävlar på 400. Och man blir lite snabbare på 400 om man tävlar på 200. Ja. Så det skadar ju liksom inte att köra båda. Så.
Så jag känner mig väldigt tydligt när man, nu springer jag sällan 200, men jag brukar checka av en per år. Och det märker man ju ganska bra när man har ledningen ute i kurvan och så kommer den 400 meters löpare bredvid. Man har ju liksom ingenting att svara på det. Jag vet att nu går det ut för mig. Ja. Och 400, de typ nästan sätter i en växel till där.
Ah, du tycker 200 är för långt.
Jag 200 är allt för långt. Så att jag brukar, så när jag springer det så känner jag så här, att jag brukar kunna hänga med bra ute i kurvan. Men sen känner jag att det finns ingenting att sätta tillbaka när 400 meters löparna kommer bredvid. Nej. Då är det bara, ses i mål.
Ja, precis. Du, för dig är det att hålla ut.
Liksom. Ja. Så att jag förstår liksom ändå att 400 meter, ska man vara på den nivå som du är, så behöver man ju också vara extremt snabb.
Mm.
Det är liksom, även om det är lång sprint så är det fortfarande det sprint.
Ja.
Så, och det ser vi ju på dina 60 meters tider också. Jag menar, du är jätteduktig 60 meters löpare också.
Mm.
Så det är häftigt att säga.
Mm. Verkligen.
Men det här, efter den här toppen när du liksom är på, du är liksom på din livsprestation.
Mm.
Året efter så blir du gravid.
Ja.
Hur går dina tankar kring det valet, eller ja, det är ju väldigt ovanligt.
Ja.
Att man säger, för du är 23 år gammal.
Precis.
Du blev.
Ja, det finns en hel del olika anledningar, och jag kanske har valt att säga vissa saker i vissa sammanhang och andra saker i andra sammanhang, vad som föranledde det hela. Men en stor del faktiskt var att jag, efter att ha liksom presterat så bra och haft så mycket framgångar, så liksom återigen så tappade jag lite glädjen för sporten.
Mm.
Och så kände jag att det, det som faktiskt hände var, vi slutade där, men efter EM-guldet 2012 så var jag ett inomhus-EM på hemmaplan i Göteborg.
Mm, just
det. Och då var jag ju stor favorit och affischnamn med några fler förstås, men ändå. Mm. Och liksom, eftersom jag tagit EM-guld ute, då bör man ju ta EM-guld inne också. På något sätt fanns de liksom förväntningarna. Så den hösten inför det mästerskapet var jättetuff för mig. Och trots allt så klarade jag ju, eller jag ställde mig på startlinjen i Göteborg och jag klarade att ta en medalj, och det var nog en betydligt större prestation än EM-guldet sommaren innan. Och efter det så var jag liksom, jag är helt utpumpad. Det hade tagit så mycket och jag var inte alls, tyckte inte alls att det var lika kul längre. Och sen har jag alltid haft också en barnlängtan. Jag har alltid sett mig själv som en så här ung mamma. Jag vet, det är många som gör det, men jag hade inte riktigt kunnat släppa den idén om mig själv. Och jag vet att efter det mästerskapet så tog jag lite paus, som man ofta gör, helt behövligt liksom. Och då satt jag och funderade mycket på liksom, hur ska mitt liv bli? Jag var ju som sagt bara 23, men jag började ändå fundera på när får det plats en familj i en idrottssatsning? Och jag såg liksom framför mig, ska jag satsa mot OS i Tokyo? Det är, då är jag 26. Vad händer sen? Ska jag lägga ner liksom friidrottskarriären när jag är 26 år gammal? Det låter inte bra. Alltså jag gillar liksom ingen av mina framtidsplaner. Det lirade liksom på något sätt inte. För jag känner ändå att jag vill nog hålla på med friidrott för alltid. Eller jag kan liksom se framför mig när jag ska sluta. Vissa har ju liksom kanske mer en sån idé om en karriär under visst antal år, men jag har inte riktigt sett något slut, och det gjorde jag inte då heller. Och att vänta då ytterligare liksom till efter jag var 30, det kändes absolut inte rätt. Så då blev det liksom bara så. Nej, men då varför kan jag inte välja att skaffa barn nu? Vad finns det för nackdelar liksom? Och kommer ju fram till då att fördelarna vägde över.
Och du har idag två barn.
Ja.
Så de är födda 2014 och 2017, stämmer det?
det stämmer.
Och hur har det gått att komma tillbaka till träningen och tävlingsformen liksom, efter graviditeterna?
Om man pratar fysiska liksom.
Ja, fysiska, precis. Hur har det gått?
Det har gått väldigt olika efter de två, efter mina båda barn. Faktiskt. Och det var mycket, mycket svårare efter första barnet. Nästan mest på grund av att jag hade så lite, eller det fanns så lite info att tillgå liksom, hur man ska träna, hur man ska tänka. Och som sagt, jag var inte jättegammal, jag var liksom 24, men inte dunder mycket livserfarenhet. Man får ganska mycket liksom, vad ska man säga, förmaningar om vad som kan vara farligt och ja, gör inte si, gör inte så, för ofta egentligen inte för att man vet att det är inte så att man vet att någonting är farligt, utan man vet inte vad det kan ha för effekter. Så det är den här okunskapen, och då vill man hellre liksom ta det säkra för det osäkra. Och det är ju jättesvårt om man ska vara elitidrottare. För att vi lever ju hela tiden på någon slags, vi går ju en balansgång mellan att liksom att det får bära eller brista lite. Men för att göra sina bästa resultat så är det där man måste ligga.
Precis, elitidrott är ju ohälsosamt egentligen bara som det är.
Verkligen.
Så att det är ju ingenting, man tränar ju inte för en god hälsa när man håller på med elitidrott. Och då blir det ju dubbelt, alltså tänker jag då, under en sån här period.
Mm. Precis. Och att då sortera allt det där, vad som är vad. Jättesvårt. Det slutade väl någonstans med, eller jag landade väl någonstans i att liksom att sunt förnuft och att liksom lita på min kroppssignaler är det som får avgöra. Men det är svårt att liksom komma fram till det när man får mycket förvarningar och ja, liksom vårdpersonal och andra barnmorskor säger att nej, så får du inte göra. Och liksom, jag tycker det är ett jättebra exempel är ju att man får höra, det här vet jag, att jag säger man för att det är inte bara jag, utan det är många som har fått höra samma sak, att man ska inte träna efter en förlossning och man ska vila si och så lång tid. Och samtidigt då så blir det ironin i det här att du ska gå och bära på en 5 kilos klump, ett barn, och så inte bara det, du ska gå med den här tunga bilbarnstolen som väger hur mycket som helst med barnet i, vad är hur många kilo är det, så ska man lasta in kanske en barnvagn i en bil och lyft och alltså ja, listan goes on, och så, men så får man inte träna på det.
Alltså, och så kan man lägga till att många där också har ett stort syskon som också kanske ska bäras på en 2-åring eller någonting till.
Exakt.
Dessutom. Så det är jättetungt.
Ja, det går ju liksom inte ihop. Det är väl precis tvärtom. Man måste ju få börja träna lite grann, lite försiktigt. Jag menar ju liksom inte en elitsatsning här, utan men överhuvudtaget att röra på sig och träna och att återfå sin kontrollen över sin kropp för att kunna orka med vardagslivet, bara det. Så att det som hände mig då efter första graviditeten var väl att jag liksom, ja, det blev mycket trial and error liksom, att jag provade mig fram och så, oj, stötte på patrull och nej, nu, för jag hade nog någon idé om att jag är ju vältränad och de musklerna och min träning, den kommer finnas kvar efter att jag har fött barn, men så funkar det liksom inte. Det kommer ju inte per automatik. Man får ju jobba för det. Och lite naivt kanske hade jag också fastnat i mantra eller ordspråk, eller vad man ska säga, som är att det är så fantastiskt med kvinnokroppen. Det bara går tillbaka automatiskt.
Det sköter sig själv.
Ja, och jag tror många känner igen det. Och jag gick lite och väntade liksom, när händer det då? När går allting bara tillbaka? Tills jag då liksom lite kalldusch förstod efter några månader, men nej, men herregud, så funkar det ju inte. Jag måste ju aktivt jobba med mig själv och min kropp liksom. Det tog tid innan jag kunde träna på fullt igen, och innan resultaten kom tog också ganska lång tid. För att mitt uppehåll var väl ett par månader, 6 månader kanske, innan jag verkligen började träna igen. Då blev ju liksom allting förskjutet. Och allt jag hade tappat under den tiden och sådär. Men efter andra barnet gick ju mycket fortare, för då hade jag ju lärt mig allt det här redan. Så då var jag ju igång och tränade. Jag började träna efter ungefär 2 veckor. Sen har jag ett medicinskt team som hjälper mig.
Och det hade du inte vid första?
Jo, det hade jag också. Men då var det väl, då valde jag själv att inte träna. Börja liksom sätta igång så tidigt, för att jag lyssnade på alla de här goda eller dåliga råden, eller vad man ska kalla dem för. Men efter andra så var jag mer på bollen liksom. Men då hade jag ett medicinskt team som var kanske lite mer, höll mig tillbaka lite. För att ta lite lugnt och sådär. Så det kändes bra, vi hade en bra, liksom, bra dialog hela tiden.
Men det är det här, alltså alla är vi ju olika. Det måste komma, vi har pratat mycket om det här i podden förut. Så här att generella råd har vi pratat mycket om, vad som finns. Liksom. Och nu du är gravid och så också, är det intressant att ta upp i podden. Liksom. Men här har vi ju exempel på en person som är... Du är väldigt van att träna på en hög nivå. Och jag tror att man får skilja lite på det också. Från en person som kanske inte tränar så mycket alls i vanliga fall och blir gravid. Jag tror väldigt stor skillnad på när man kan komma tillbaka till så samma aktivitet som gjorde innan. Beroende på vem man pratar till. Så att allt är så generellt rådmässigt. Så att man får ju verkligen se till personen det handlar om.
Ja, men, exakt. Och så är det ju verkligen. Men det här att inte alls kunna träna. Den liksom... Och då menar jag att träna som ett jättestort begrepp. Liksom. Träning är ju att ta en promenad. Lika som att springa eller göra något annat. Det blir ju helt tokigt på något sätt.
Ja, liksom. Verkligen.
Det är klart man får röra på sig om allt, om det känns
om
bra.
Det känns bra. Precis.
Så enkelt är det på något sätt. Och om det inte känns bra, ja, då ska man ju såklart få hjälp för det också. I den bästa världen bör det vara så.
Ja. Du sa att du har en väldigt så här, tajt relation med din tränare och så. Hur reagerade han när du tog upp familjeplanerna i den här åldern och efter det här året? Liksom?
Nej, men han reagerade bra. Självklart så, som tränare, så vill man ju liksom att, så ser man ju då att, åh nej, då kommer du försvinna ett tag. Jag tror aldrig han såg det så att liksom det skulle vara för evigt på något sätt. Utan han såg det nog så som jag såg det. Att liksom, nej men det här är bara något jag gör nu. Och sen så kommer jag ju såklart tillbaka. Ingen snack om det. Sen så har jag också kunnat träna. Jag har haft ganska lätta eller ja, skonsamma graviditeter. Jag har kunnat träna in i liksom... sista veckorna inför förlossning. Så jag har ju varit med på träningen. Jag har träffat min tränare under tiden jag har varit gravid. Jag har kunnat rört på mig i den mån jag kände mig bekväm med det. Och så att liksom jag försvann aldrig så där heller rent fysiskt.
Nej. Men jag tänkte att det här måste ha ändå var väldigt positivt. För i och med att jag tänkte att du har samma tränare idag som du hade då från 2011 eller vad sa vi, vet du va?
Ja.
Så då tänker jag, han har ju faktiskt fått vara med på hela resan och det tyder ju på att ni har ett bra team.
Ja, precis. Jura, han har stått både i skogen med sele och haft bebisen på magen. Jag har sprungit och stått med barnvagn och allt han fått göra.
Du har ju pratat en hel del om problematiken kring att kvinnliga elitidrottare blir av med sin ekonomiska ersättning från SOK när de blir gravida och när de får barn och efter också. Hur ser du kring på det här? Alltså hur skulle man kunna komma ifrån det här problemet som faktiskt blir av det här och den här ojämställdheten som faktiskt uppkommer?
Nej, men det är ju verkligen en viktig jämställdhetsfråga och man märker ju att väldigt många ändå har svårt att, alltså inte bara för att inte jag bara med SOK utan gemene man liksom, har ju väldigt svårt för det här att inte sätta ihop prestation, liksom pengar plus, eller prestation blir lika med pengar liksom, och det är väl bara självklart att om du gör illa dig eller om du är gravid eller liksom på något sätt försvinner från din sport och inte presterar, det är klart att du inte ska ha några pengar. Och det här är liksom, det är väldigt utbrett. Och att få till liksom en ändrad syn på det, det är ju en jätteutmaning. Mm. Liksom att man tvärtom kan börja förstå att ha det synsättet är extremt kortsiktigt. Och börjar man tänka efter så är vi liksom, Sverige är ett ganska litet land. Alltså vi är inte så många invånare om man jämför med andra stora nationer. Vi har ju liksom inte råd att bara förkasta våra duktiga idrottare. Och blir man skadad då får man ju ofta hjälp på något sätt ändå. För att det är en del av sporten. Men att bli gravid, det är ju då plötsligt går under någon slags egen, något eget fack enligt då motståndare. Mm. Men så är det ju egentligen inte, utan det är klart att man ska kunna bilda familj. Därför att killar kan ju göra det, men inte tjejer då, utan att det kostar oss massa pengar. Och då blir det ju en diskrimineringsfråga.
Det här blir ju en orättvisa.
Ja.
Som jag förstår att alltså, många är frustrerade över. Liksom. Mm.
Jo, jag tror att många utan att ens tänka på att det är orättvist tänker att jag får skaffa barn sen. Ja. För att de inte ens ser,
precis.
Idag ser man inte ens någon annan möjlighet. Och det är ju bara det är ju så sjukt att man inte ens förstår att det är en orättvis fråga.
Ja.
Så jag tror att många liksom inte ens reflekterar över att skaffa barn i ung ålder.
Verkligen, så är det. Alltså det har jag har många kollegor i idrotten som väljer. Och det traditionella är ju verkligen att man har sin idrottskarriär först och sen så avslutar man den och så skaffar man familj då.
Mm.
Liksom i någon slags efterkarriär.
Mm.
Men ja, det går ju att göra annorlunda.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt att dela med sig av. Det är inte lätt på något sätt eftersom det ekonomiska stödet som vi lever ju ofta på bidrag eller goodwill och sponsorer och man kan inte ta det för givet. Liksom, idrottare har ju inte samma sociala stöd som man har om man är fast anställd. Liksom. Då är det klart att det är självklart att kunna vabba och vara föräldraledig och
ja.
Ja, så vidare. Så funkar det ju inte för oss. Trots det ska vi lägga liksom samma tid som en heltidsarbetande eller kanske mer till och med på våra idrottssatsningar.
Ja, inte bara tid, det blir ju, man sätter ju hela sin livsstil.
Ja.
Det blir ju liksom sömn och kost och alltså allt, det är inte bara tiden i träningshallen, tänker jag.
Ja, det låter som att någonting behöver förändras där i alla fall.
Verkligen.
Ja.
Men det är inte bara, det är lätt att liksom rikta sin kritik mot förbund eller SOK eller liknande. Men det handlar ju också om samhällets syn på det hela. Jag tycker det är ganska intressant det som hände i somras till exempel med damlandslaget i fotboll. När det börjar gå bra så ser man ju liksom att de här gamla strukturerna börjar ju falla sönder. Att de här liksom idéerna om att det är tråkigt att titta på damerna hela tiden. Den där liksom, det börjar smälta bort och invändningarna mot att de ska ha lika mycket pengar betalt liksom, de sakta men säkert försvinner också. Så det går liksom att jobba bort det. Det går verkligen. Jag tycker det är väldigt inspirerande att se när man ser att det liksom, det blir framsteg. Men vi måste ju alla hjälpas åt inom idrotten i alla sporter och så vidare.
Ja, och att det känns som att det alltid måste komma också från en rejäl prestation som sticker ut. Alltså det måste vara att det har gått bra för någon för att det ska kunna göra det. Samma sätt tänker jag att det är därför det är så härligt att se dig också aktivt visa på. Till exempel, för du har ju också liksom, du har de meriterna som folk vet vem du är, folk vet ditt namn, folk vet att du är hur duktig som helst. Och då blir det också att på något sätt att det väger in tyngre när du skaffar barn mitt i eller när du går ut med pratar om orättvisor som du lyfter liksom med kroppsideal eller HBTQ eller någonting. Liksom, är det någon som gör det på en lägre nivå som sträcks det inte ut på samma sätt. Så det är ju verkligen de här prestationerna. Det är synd att det måste vara liksom en så hög prestation för att det ska märkas. Men därför blir det också extra viktigt när man, när man väljer att göra det, när man har den förmånen eller vad man ska säga.
Ja, men så ser det ju verkligen ut, men samtidigt så alltså, det är lätt att tänka så också, att det är bara vi som har stora plattformar som kan göra någon slags förändring. Men det stämmer ju faktiskt inte alls. Mm. Utan man kan visst göra förändring även på
sitt nätverk.
Ja, i sin även om man har en liten plattform eller inte når ut till så många. Det spelar egentligen ingen roll. För ju fler vi är som liksom lyfter frågorna, desto mer synliga blir de. Så att det är en sån där, en liten myt att man ska, att man tänker så. Mm. Men det är klart att det har mer genomslagskraft i sig självt. Och vi ser ju det. Vi har ju verkligen siffror på det. Liksom. Om man bara tittar på en plattform som Instagram så ser man ju exakt hur många följare någon har. Och då är det självklart så att någon med många följare når ut till fler personer.
Mm.
Ja. Men det, med det kommer ju såklart också ett ansvar. Och det tycker jag också är viktigt. Att de som har stora plattformar och som har möjlighet att de tar det ansvaret. Att lyfta vissa frågor. Man kan inte lyfta allt. Men ändå, vissa grejer kan man hjälpa till med och man kan verkligen påverka. Det hoppas jag att fler som har möjlighet kan göra.
Och en annan fråga som du brinner ganska mycket för, det är det med kroppsideal. Och jag har hittat inlägg på ditt Instagram om det här. Får jag läsa upp det?
Ja.
Är det okej? Ja. Så här står det. Kuta. En mamma med hängmage kan också springa fort. Spelar faktiskt ingen roll att det hänger och flänger lite extra, ifall nu någon undrade. Ni morsor där ute som känner er begränsade av er mage efter graviditeten, låt den inte hindra er från att gå ut och röra på er. Ta med den ut på tur. Det kan kännas lite konstigt och obekvämt först. Men för varje gång ni vågar så kommer det kännas lite mindre jobbigt. Och är det egentligen inte mycket häftigare när det inte ser ut som att du kan massa saker, men så kan du det ändå. Du kan vara snabb och stark och uthållig och bolla vardag och jobb och plugg och barn. Utan att en enda ruta syns på magen. Och ja, vad är egentligen viktigast? Jag är hellre stark på riktigt än att bara se stark ut.
Mm.
Jag tycker det här, jag blir så glad av det här. Jag tycker det är bra. Hur kommer det sig att du liksom brinner mycket för den här frågan? Och sprider mycket av det här budskapet på dina kanaler.
Ja, det är också något sånt här som har växt fram. Det är lite så med såna här frågor. Det är inte så att man letar liksom i listan på vad ska jag brinna för. Utan det är något som kommer till en på massa olika sätt. Plötsligt inser man att man tycker att något är viktigt. Och det startade ju för mig såklart efter min första graviditet. Och jag fick jättemycket ärr och bristningar och synbara liksom spår efter första barnet. Och det gjorde att min liksom självbild fick sig en törn. Liksom, eller min utseende, en bild av hur jag såg ut fick sig en törn. Liksom, men jag är ju helt randig på magen. Och så ska jag tävla och när vi tävlar så har vi små tävlingskläder och man visar mycket hud. Man kan ju välja såklart att täcka sig, men på något sätt en av mina ordinarie tävlingskläder ser ut så. Men i början så vågade jag liksom inte visa min mage, så jag valde andra kläder. Så det tog ju ett tag innan jag började ifrågasätta mig själv och bara, men varför måste jag göra så här? Varför är det så himla jobbigt? Det är ju helt... det är jättekonstigt. Och speciellt när det som har hänt mig är någonting positivt. Alltså, jag har fått ett barn. Det är ju liksom ingen olycka eller skada. Det är ingen trauma på det sättet. Utan det är ju någonting väldigt fint och häftigt som har hänt. Och trots det så, liksom, så har jag problem att titta på mig själv i spegeln. Och det där höll jag på att slåss mot. Liksom. Och så märkte jag att det hjälpte ju jättemycket av att se andra då. Till exempel i mitt Instagramflöde eller på olika andra sätt. Var liksom bekväma i sina kroppar som inte såg ut precis som normen eller idealet. Och att jag insåg att jag behöver inte heller skämmas eller gömma mig. Utan jag ser ju bara ut så här. Liksom, så är det ju nu. Och där startade det på allvar. Och sen så började jag nog tänka tillbaka också mycket till mina tonår och sådär. För jag har liksom inte varit så himla... Jag har aldrig varit speciellt utseende intresserad alls av utseende. Alltså, inte varit en sån person, så började jag liksom verkligen fundera igenom, vad kommer det ifrån? Varför är det här plötsligt så jobbigt? Men då började jag inse att jag har liksom aldrig riktigt sett ut som en typisk elitidrottare, även innan. Utan jag har alltid haft lite kurvor och lite liksom, ja men inte sett ut som en typisk elitidrottare. Och det där har nog liksom lämnat spår. Och ju mer jag tänkte på saken, då fick jag ju också kritik efter mitt EM-guld 2012 för hur jag såg ut.
Fick du det? Hur kom den kritiken fram?
Nej, men det var väl så här lite under kommentarer på olika artiklar och...
Ja, vanligt folk. Alltså vanligt de som har tittat på TV. Folk,
ja, TV-tittande människor som liksom hade... Ja, tyckte att jag... Det var väl jätteduktigt att jag hade tagit EM-guld och så, men det måste ha ändå varit tur eftersom man ser ju på mig att jag inte är vältränad. Och...
Men oj!
Så blev jag ju uttagen till OS då. Och då var det också såna kommentarer som följde med liksom att hon kommer ju aldrig göra något bra på OS för att man ser ju att hon är ju inte tillräckligt stark, hon är inte liksom.
Och du bedömer dem bara på det visuella?
Ja.
Mm. Inte på liksom dina resultat?
Precis.
Och då är du starkast på det
hur
du
tog
gör.
Hur tog du åt de kommentarerna? Alltså, var det jobbigt?
Nej, alltså där och då så var det ju så här, nej men, det var ju lite fånigt. Och, eller att liksom, jag skrattade bort det där för jag tyckte att det var... Jag tog faktiskt inte åt mig i stunden. Men det insåg jag ju då flera år senare att... Och det fanns ju kvar. Jag kommer ju ändå ihåg de här kommentarerna. Liksom. Så på något sätt så gjorde det ju ändå... Så påverkade det ju ändå mig. Och det var som att de kom fram, de här tankarna, när jag nu hade fått en kroppsförändring. Som jag inte var... Som hade också som på ett sätt kommit väldigt hastigt. För det gör ju det liksom. Mm. När man... Barn växer i magen, det går ju fort. Mm. Och då poppade det där upp också. Och då började jag ju koppla ihop det, liksom, inte bara med barnafödande utan även med elitidrottande. Att just det finns ju de här normerna även i min egen sport. Jag hade nog naivt tänkt att det inte gör det eftersom vi är friidrott som vi pratade om är ju så himla brett. Vi ser ju väldigt olika ut om man håller på med sprint eller kastar diskus eller hoppar höjd och så vidare. Vi har ju olika kroppar. Men det finns ändå normer inom varje grengrupp. Och det, liksom, det tänker man kanske inte så mycket på där och då. Men de finns där och de har nog påverkat en hel massa personer som kanske av olika anledningar inte ens finns kvar inom idrotten på grund av sånt som kroppsideal. Mm.
Nu har vi 6 stycken snabba frågor kvar.
Ja.
Om vi inte har någonting annat att komma in på innan.
Nej. Eller vi har pratat på så länge här.
Ja,
så.
Vi har gjort det.
Men, det har varit så intressant att lyssna till din upplevelse.
Mm.
Så vi har nu dina favoriter, kallar vi det här.
Okay.
Så du ska egentligen bara svara på favorit i den kategorin då. Så första frågan är, hur ser ditt favoritlöppass ut?
Mitt favoritlöppass, det är alltså dels när jag själv är i form förstås, när jag springer jättefort. Och då är det att springa 3 stycken 120 meters lopp med lång vila emellan.
Mm.
Ja, det är något av mina absolut favoritpass.
Vad är din favoritövning i gymmet?
Jättebra fråga. Jag har länge inte tyckt om att vara i gymmet. Men har lite hittat glädjen nu, typ senaste året. Men en favorit är nog ändå ryck. Inte för att jag lyfter så tungt, men jag tycker den är en häftig övning på något sätt.
Mm.
Det är en väldigt snygg övning. När man ser tyngdlyftare i ögonen så säger man wow. Wow,
ja, verkligen. Alltså, så ser inte jag ut.
I ens huvud. Det är bra.
Ja, ja,
okej, favoritdistans?
Ja, men jag tar det just nu. Då är det 200 meter. Ditt favoritlopp?
Tävling då för dig kan det
vara
också.
Ja, ditt favorittävling, så. Precis. Finnkampen.
Finnkampen, ja, men just det, det måste ju vara. Det förstår
härligt.
Jag.
Ja. Det är så en rolig tävling.
Ja. Och då har vi din favorit pepplåt. Vad taggar du till?
Jag gillar Waka Waka.
Ja.
Shakira.
Mm.
Ja. Vad härligt. Din favoritsyssla när du inte tränar eller jobbar? Jag gillar nog faktiskt att gå ut med min hund på promenad i skogen. Det är inte så mycket någon annanstans, men just att gå i skogen, det gör jag sällan. Och då gör jag det med min hund. Mm, det är nog.
Vi säger stort tack till att du kom till vår podd. Jättekul att träffa dig. Verkligen.
Verkligen. Och stort lycka till nu inför träningen och sommaren 2020.
Ja,
vi kommer att följa dig med stort intresse och hålla våra tummar.
Ja, jättekul. Ja, nej, men jättekul att få vara här. Det var jätteroligt att prata med er. Ha det fint nu.
Ha det bra.
Hej då. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh, and if you fall, get up, eh-eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Time for Africa.